Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har jag berättat om när jag blev blottad för i podden?
Nej.
Vänta nu här. Vänta. Alltså han särar på skinkorna.
Nej men alltså okej, liksom. Nu ska jag demonstrera för André.
Förutom det så har jag gjort en upptäckt under semestern. Så obehaglig på många sätt.
Oj då. Och det betyder ju såklart också att Sommar i P1 sänds dagligen.
Ja.
Jag har lyssnat till Kapp och jag har hittat lite spaningar.
Nej, det är ju ingen som kommer då.
Det
så
är ingen som stanna! Ut. Jag älskar dig!
Jag älskar dig, André. Jag går inte ut mitt i natten. Vart ska du? Mm. Sweet home Alabama, there's some along. Okej, jag kommer rivstarta med en fråga.
Åh, jävlar.
Välkomna till avsnitt 265, by the way. Spontana tanken. Mm. Vad tycker du är värst? Alltså om du tänker på så här, vad som är mest pinsamt. Öppna dörren när någon sitter på toa och glömt låsa. Alltså du är den som öppnar dörren och liksom kränker dens privatliv. Eller att sitta på toa och typ smsa. Det är ingen som ser ditt kön liksom. Men du sitter ändå där och kissar och någon rycker upp dörren.
Om jag är den som rycker upp dörren. Är det också så att den personen där inne då sitter och smsar? Eller står mitt i torkningen liksom?
Ja, men det kan vara båda då kan vi säga. Telefonen i ena handen och pappret i andra.
Nej men jag skulle mycket hellre kränka någon annan.
Ja men det här hände ju då mig i helgen.
Åh nej, vilket av det.
Jag var ju så glad att den personen på toan som glömt att låsa.
Andrea.
Det är så.
Men du satt inte mitt i torkningen.
Nej
eller?
nej, det var ju ingen kön som fläkte ut till höger och vänster. Utan jag satt ju verkligen bara. Alltså jag satt ju typ på typ så här, smsade dig eller någonting.
Okay.
Alltså det var verkligen så här odramatiskt så. Men jag kände ju att jag kränkte ju den här kvinnan som öppnade toadörren. Ja, men hon fick ju panik.
Ja, men det är ju inte ditt fel.
Nej, jo,
eller jo, det är det.
Nej, men hon fick ju verkligen, hon var verkligen så här, nej men gud, förlåt.
Men gud, jag förstår henne.
Förlåt själv,
jag är ingen blottare. Nej, men gud, jag förstår ju ändå dock när det där har hänt, typ ibland på gymmet, även om man bara råkar öppna dörren på någon som står in och typ så här snyter sig. Så bara, men förlåt. Även fast det är ju de som inte har låst.
Nej, men man känner ju sig som en inkräktare.
Ja.
Alltså det är ju inte trevligt att öppna någons toalettdörr utan att man får det.
Nej,
men och det värsta av allt var också så här, jag var på en restaurang och det var liksom, det fanns bara en toa. Så att då fick ju hon stå där utanför och vänta tills jag var klar. Och så när jag kom ut,
hej,
jag var hej, jag skulle bara verkligen vilja be om ursäkt. Det var verkligen inte meningen. Alltså sånt där händer, det är liksom. Hon bara, nej men gud, förlåt själv. Och jag, nej, jag fick bara sån jävla ångest. Men jag fick ju mer ångest för hennes skull.
Men alltså, ja precis, tänk att det där måste ju vara en grej som typ blottare håller på med.
Ja.
Alltså,
eller vadå, ja, medvetet inte.
Och så sitter de där inne.
Spreda på benen.
Ja.
Hej. Intensiv blick, längtande sättet att någon ska öppna.
Har jag berättat om när jag blev blottad för i podden?
Nej, det har du inte.
Men jag ska bara stänga den här dörren. Så ingen hör.
Ja. Man bara alla som lyssnar på podden. Vi har ju 4 stabila lyssnare.
Tack för att ni finns. Nej, men har jag? Jag kanske har det.
Nej, du har inte gjort det.
Det var alltså förra sommaren här i runt den lilla sjön som ligger precis där jag bor. Och så kom jag gåendes. Jag pratade med Apple Support i hörlurar och var liksom mitt uppe i en slags fabriksåterställningsdiskussion. Eller någonting. Jag var väldigt upptagen i varje fall. Och sen så går jag på en ganska trång liten stig. Och runt hörnet så kommer det en man på cykel. Och han sitter liksom onanerandes. As he go.
Alltså, men alltså vänta, det här är verkligen det sjukaste jag har hört. För att hur onanerar man samtidigt som man sitter på sitt kön?
Ja.
Det är det jag
eller
inte
vad menar
fattar.
Du? Det var en kille. Så han
ja men ändå,
på
det känns fast ju ändå väldigt alltså, konstigt. Du måste ju gnida mot sadeln. Liksom, eller?
Ja, faktiskt. Jag hann inte lägga märke till så mycket detaljer. Jag hade till exempel inte så bra signalement. Förutom att han hade en röd cykel. Men så han liksom passerar mig onanerandes. Och jag... då, förlåt, jag... Oj, vänta, nu syns det. Vart var vi nu, Axel? Jag blev lite störd där en kort sekund. Men sen så blev jag också livrädd. För jag tänkte att han kan komma alltså, bakifrån och liksom...
Ja, han kan komma när som helst.
Take me, ja. Så det var inte så trevligt.
Nej, usch, det var faktiskt en skräck jag hade när jag var liten.
Ja.
Att råka bli utsatt för blottare. Det känns, alltså, var det typ en grej på så här början av 2000-talet? Eller? Det känns som att det var mycket blottare då.
Men det här har ju hänt... Alltså, mina två kompisar har blivit blottade en gång på ett också ganska... udda vis vill jag nog ändå påstå. De står i en rulltrappa och precis innan de ska gå upp för rulltrappan så kommer en kille och liksom typ skyndar sig så att han kommer på före dem.
Mm.
Ställer sig ett par tre trappsteg ovanför och liksom böjer sig fram och visar en buttplug.
Hallå?
Och så står de bara så.
Hallå? Vänta nu här. Vänta. Alltså han särar på skinkorna.
Nej men alltså okej, liksom... nu ska jag demonstrera för André. Han står
han
liksom
som i en marklyftsposition.
Ja, han gör en liten deadlift.
Ja.
Och så står han så.
Men vart var byxorna? Han drog ner byxorna eller hade han typ en rock som han drog upp?
Jag tror han drog ner byxorna. Och de bara, åh tack så mycket.
Alltså det är så här, det här är ju verkligen sexuella trakasserier och ingenting roligt.
Absolut
men det är så här, blottare inte. Är ju så sjuka.
Ja men och där då var de ändå liksom på allmän plats, de var flera. Han vände sig om och tog rulltrappan ner och drog. Och de var så här, vad hände?
Jag kan han bara så här, moving on with my life, going to work.
Precis, och jag tror inte att de uppfattade det som så... hotfullt, även fast det är en trakasseri oavsett såklart,
ja,
men jag vill nog ändå påstå att min situation var mer hotfull för att, eller jag uppfattade den som mycket mer hotfull just för att jag var ensam i en skog och jag är en ung tjej, alltså
usch, alltså förlåt, men alltså är man benägen att run caballe cyklandes i skogen framför någon, då är man väl ändå alltså kapabel till att göra lite fan vad
som helst.
Det var
exakt så jag tänkte. Den här personen har ju uppenbarligen inte samma spärrar som jag. Eller gemene man.
Långt ifrån. Ja. Herregud.
Ja.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag tänker att vi... Eller, men gud snälla, du måste berätta om din semester.
Men det känns typ som att jag berättade det mesta i förra avsnittet.
Okay.
Men jag har haft det väldigt bra. Jag har varit i Skåne en vecka. Vi har haft otrolig tur med vädret.
Ja,
det känns som att jag har varit i Italien.
Jag förstår det.
Alltså på riktigt verkligen. Ja. Det har varit liksom fina åkrar och fält. Och vi har åkt förbi vingårdar. Det har verkligen känts som att man har varit i södra Europa. Och det har verkligen varit underbart. Och jag har upptäckt en sak.
Okej. Okay.
Jag har inte varit så mycket i Lund förut. Har du varit i Lund?
Nej, aldrig.
Vart är det ni har varit i Skåne när ni har varit med Oskars familj?
Höganäs och Malmö.
Ja, jag vet inte vad höger är.
Ja, det är
absolut perfekt. Nej, men nu har jag då spenderat några dagar i Lund och jag måste ju verkligen säga att nu är jag tror inte att jag någonsin kommer flytta till en annan stad för att plugga. Men hade jag flyttat till en annan stad för att plugga så hade jag fan flyttat dit. Det känns verkligen som, alltså det är så här, nu vet ju alla redan att Lund är en pluggstad. Men för er som är så här, fan jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv, jag kanske vill plugga. Ja, men flytta till Lund. Alltså det var fan supertrevligt, superfin stad, nära till Malmö, nära till Köpenhamn.
Hur lång tid tar det till Köpenhamn? Eller liksom
alltså jag tror att det tar typ så här 25 minuter.
Va?
Ja, med tåget alltså.
Gud, jag slår mig nu att jag var typ inte ens vart Lund ligger.
Alltså, nej, alltså det ligger verkligen bara typ en kvart ifrån Malmö.
Hade ingen aning.
Nej, okej. Stockholmarna slår till på stort.
Men vadå, var inte de ändå ganska annorlunda dialekt från Malmöborna?
Alltså, no.
Kanske inte.
Det skulle jag inte säga.
Nej.
Nu är inte jag dock någon skåningexpert här, har jag ju lärt mig under helgen när jag försökt härma skånska dem. Fast jag har ju tydligen då försökt, jag har ju då härmat någon annan skånska.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, Helsingborg och Malmö är ju ganska olika till exempel.
Ja, och till exempel Kristianstad, det är ju liksom på andra sidan Skåne liksom. Ja. Men det har i alla fall varit väldigt trevligt och jag har då förälskat mig lite i Lund.
Jag förstår.
Förutom det så har jag gjort en upptäckt under semestern. Så var obehaglig på många sätt.
Oj då.
Nej, men det är som att jag har levt i en lögn.
Va?
Ja. För, alltså kommer du ihåg när jag kom till poddinspelningen och sa så här: jag använder inte min telefon längre.
Nej, just
jag pissar på den.
Ja, just det, för att du var så covid-scared.
Ja, typ. Precis. Efter det så ställde jag in en inställning på min telefon att så här, jag får bara så här många timmars skärmtid varje dag.
Och sen får du en notis att så här, nu...
Ja, precis. Nu låser sig Instagram liksom.
Åh jävlar!
Ja, nej, men det här har ju varit så bra. Och det här, jag har ju fått då notis om att så här, nu har du en kvart kvar och liksom bla 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 bla. Det här gäller ju dock bara på... Jag har ju ställt in det på Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. Mm. Ja, men typ så här sociala medier. Så att det kan ju i alla fall smsa och så.
Mm.
Och jag har ju varit så himla stolt nu på sistone de senaste 2 månaderna att så här, shit, alltså jag får inte ens upp notisen längre. För att jag är liksom så lite inne på Instagram.
Vadå, du menar att din lägre aktivitet gör att de bara, det är ingen idé att skicka ut oss. Så
nej, jag menar att så här, jag kommer inte ens upp i varningstiden. Alltså,
jag har haft
3 timmar på en dag, det är inte jättelite. Men, och då varnar de ju mig när jag varit inaktiv 2 timmar för 2 minuter.
Jag fattar.
Ja, och nu har inte ens jag fått någon notis.
Jag tror du menar så här, den och den har likat din bild.
Att nej. Jag får en notis av det här själva verktyget.
Fattar.
Och då på senaste tid, jag har varit känner, men alltså jag använder min telefon mindre än någonsin.
Mm. Så i nuet?
Nej. Häromdagen då var jag ändå så här, men kan, alltså sen har jag ändå suttit på ett tåg i flera timmar. Vad är det som, nej, då kom ju jag på att jag har ju råkat stänga av den här fucking grejen.
När då?
Mitt under, alltså det här var ju alltså när jag släppte mitt träningsprogram så körde jag en livestream.
Mm.
Och det var sent på kvällen och den skulle hålla på i en timme. Och då fick jag en sån här varning precis innan min livestream. Så jag var så här, nej, jag måste stänga av skiten. Mm. Ja, det har jag glömt bort. Så att nu har jag då alltså typ haft högre skärmtid än någonsin. Ja.
Vad nice.
Mm. Har du någon koll på din skärmtid?
Nej, alltså inte så på regelbunden basis. Men jag tror typ inte att jag har jättemycket skärmtid. Alltså aktiv skärmtid. Men sen vet jag inte om den räknar typ alltså poddlyssnande och så.
Nej,
jag
det
lyssnar
är
ju väldigt mycket på poddar. Men det är inte så jättemycket som jag faktiskt är aktivt in och scrollar, tror jag.
Nej.
Alltså jag har ju inte Snapchat... Efter, alltså det är också så kul tycker jag, att jag blev så ärrad efter den där veckan på Hawaii.
Ja.
Att jag bara, nej, jag spojkottar den appen.
Inte så här, jag gör mitt konto privat.
Nej, jag vet ju fortfarande inte vad som hände.
Nej, men det var typ som att det var en alltså, sexbutt från Instagram som tog över din Snapchat.
Ja, så jag fick liksom så här 35 dickpics om dagen, alltså när vi var på Hawaii. Alltså, det var så sjukt. Jävla sjukt.
Alltså, det var verkligen bara... som att någon hade hackat ditt konto, gått in på typ så alla killar som finns på Instagram bara,
ja.
Du sprutar ur min rumpa in på min Snapchat för att kolla.
Ja.
Det var verkligen så.
Ja, det var så jävla obehagligt och så sjukt. Och jag förtjänade inte det. Och sen dess har jag bojkottat Snapchat. Så där har jag ju 0% skärmtid. Twitter, not so very much. Jag följer typ dig och Sam Smith i en anledning. Alltså när jag startade Twitter så satt ju du och följde personer åt mig. Jag bara, det här är en bra start. En bra starterpack.
Det här är också så här 2013.
Ja, och av någon anledning så började du följa Sam Smith åt mig. En person som är jätteduktig på att sjunga men som jag absolut inte lyssnar på intresse så mycket. Så att jag har under alla dessa år haft stenkoll på alla hans nya releaser och alla singlar och vad de heter och alla hans featurings. Men det är typ dig och han jag följer.
Oh.
Helt ärligt. Så att, ja.
Ja, men det är väl TikTok kanske som är boven för dig.
Åh, oh, jävlar, TikTok.
Där kan du... Jag låg i sängen i morse, helt plötsligt hade det gått 45 minuter.
Ja, nej, men där går tiden så snabbt, även fast varje klipp är liksom så kort. Men man kollar på varje kanske 2 gånger.
Mm, det är det.
Ja, tiden går undan.
Så går det 30 sekunder, 1 minut. Och ja, så kollar man på 16 klipp. Nej, men gud, det är så obehagligt.
Men ska vi lämna vår nutid och gå in till... Gå in på SOSMED.
Ja, men gärna.
Ja,
vi gärna, gör gärna. Jag känner mig pirrig inför vad du ska säga hänt på SOSMED den här veckan.
Oj, vad spännande.
Faktiskt. Vill du börja?
Jag kan börja. Jag skulle vilja att vi snackar lite om de här bidragen till artisterna.
Ja, oh, gud. Det har blivit het. Det har het rabarber i pajen, så att säga. Alla bara, men sluta nu. Nej, men det som har hängt då, för alla som har... inte har hängt med, berätta.
Det är då att konstnärsnämnden har haft uppdrag att fördela 70 miljoner av den totalt halva miljard som regeringen har avsatt som krisstöd för kulturverksamhet.
Mm.
Så jag tolkar det som att 70 miljoner ska fördelas ut på artister.
Mm.
Som då, eller artist, ja, typ. Mm. Som då har fått möjligheten att ansöka om det här stipendiet. Jag vet inte varför de har kallat det stipendiet.
Det, nej, är det, väl känns jättekonstigt. Det är väl ett stöd.
Ja, ett stöd. Det är ett
eller ja, det kanske är ett stipendie.
Men varför då? Stipendi, grattis du. You qualified.
Mm. You qualified for bidrag.
nej men, och då är det då, det som har varit den heta potatisen är ju att det liksom är väldigt mycket stora, folkkära, höginkomsttagande artister som ju också har sökt och fått det här bidraget.
På som redan har massor med pengar i deras bolag.
Ja, och... jag vill väl bara egentligen så här diskutera lite. Mm. Alltså rent instinktivt, hur ställer du dig till det liksom?
Instinktivt så tänker jag, äckliga lilla smuts.
Jasså.
Ja, men sen så tänker jag också att så här, alltså privatekonomi och företagsekonomi är två olika saker.
Ja, för jag har inte så bra koll på, om man typ driver ett aktiebolag till exempel, vilket jag kan anta att många av de här artisterna gör.
Ja.
Är det så då att man kan plocka ut pengar från det? När man, alltså har du kommando för, alltså...
Ja, jag kan ju betala ut pengar till mig själv när som helst.
Precis.
Ja, och det är ju det som dock då gör mig lite så här. Om Jill Jonsson sitter med 40 miljoner i sitt företag,
tio, eller vad fan, men ändå, tio, det går ingen nöd,
nej,
på henne.
Då kanske man kan härda ut ett halvår utan konserter.
Precis.
Och ta ut en lön ändå.
Ja, för att det känns som att de argument, Jill Jonsson har ju varit den som varit mest medial i det, också för att hon själv har tagit striden liksom. Mm. Eller besvarat Aftonbladet på sms och sen lagt ut själv på Instagram. Och hon menar ju då att så här, jag har uppfyllt alla kriterier för att ansöka om det här och därför har jag ingen skam över att göra det. Men det är väl, alltså, jag känner väl då att så här, ja, men även om du uppfyller kraven för att söka ett stipendie eller ett bidrag, så är det väl ändå onödigt att söka det om man inte behöver det.
Men ja, exakt. Alltså, för jag tänker så här, we're all in this together. Det kanske finns folk som behöver det här lite
det
mer än
det finns väl
vad
garanterat
behöver.
Folk som behöver. Ja. Och myndig, eller så här, och skänkt om det, eller ja, samtidigt så här, vad vet vi om Jill Jonssons privatekonomi?
Nej, verkligen. Men nu blev hon bara ett exempel.
Ja, nu blev hon ett exempel och hon är väl kanske också ett av de bättre exemplen, för hon är,
jag vet, hon är ju någon som har också pratat mycket om det, så ja, då blir det ju enkelt att prata om henne. Men jag tänker lite så här, jag jämför lite så här. Jag tycker absolut inte synd om min bank.
Nej.
Men jag kanske inte jag ansöker inte om amorteringsfritt nu.
Nej.
Bara för att jag kan, om jag inte behöver det.
Nej.
Inte för min banks skull, utan av många anledningar. Men just att så här, man behöver väl inte göra allting man kan bara för att man får det, eller?
Det är det jag,
alltså, man kan väl
också
kanske så här, tänka lite. Alltså som sagt, det var ju, jag tror att det var typ 2000 pers som sökte om det här.
Ja.
Och att det var typ 1400 som fick det.
Ja.
Då är det ju 1600 som inte. Eller va? Nej, det blir 3600. Whatever, det var typ hälften som fick det och hälften som inte fick det. Då kanske inte folk med så här 4 till typ så här 20 miljoner i sina bolag.
Nej, och sen så här Robin Hoodigt av mig, men det finns väl också de av de här 1400 som faktiskt fick beviljat, som säkert behöver de här pengarna mer också.
Mm.
Alltså tänk hur många som är artister eller livnär sig på sin musik som absolut inte är lika etablerade som Jill Jonsson.
Mm.
Nu har vi bara henne som exempel, men det är jättelätt att söka upp hela listan. Liksom,
ja. Folk Nanne som... Grönvall har ju också tagit, men hon har
tillbaka.
Lämnat tillbaka dem.
Ja. Och det är respekt till Nanne alltså.
Ja, för det är också så här, det handlar om typ så här 15 000 eller
nej,
vad fan
50.
Ja, ah, okej, okay, jag tror det var 15 till 50 man kunde
ja,
få.
Säkert. Ja.
Och då är det också så här, de här personerna med så mycket pengar i sina företag, vad det i alla fall verkar som, och de har haft stabil ekonomi i många år. Man kanske inte är den personen som behöver den summan heller. Nej. Alltså allra mest. Det är inte så här, hej, vi kommer att rädda hela ditt företag, utan det är så här, ah, du har råd att åka på en semester.
Ja, men typ också för att i förhållande till vad de här personerna kanske egentligen hade tänkt dra in på en turnésommar, så är det här antagligen en piss i Mississippi. Mm. Och då kanske det, även fast det är en symbolisk summa, ett sätt för staten att visa stöd till kulturverksamheten, så kanske det ändå inte kommer förändras så mycket för dem.
Nej, liksom. Nej, men jag fattar att det sticker folk i ögonen. Att folk som i alla fall utåt sett har det väldigt bra, lever ett lyxigt, rikt, liksom flashigt liv, söker om bidrag. Mm. Jag fattar att det sticker i folk i ögonen. Samtidigt som jag förstår Jill. Att så här, ja, vadå, jag får söka bidrag, varför ska inte jag göra det då?
Ja, men
alltså samtidigt som jag inte håller med, men jag fattar ju hur
det känns också som att så här, man enbart, det är ju så det ofta är i mediet, man får oftast bara kanske höra ena sidan, och nu har det alltså vinklats och Tommy Körberg har kommit in och sagt sitt. En person jag inte kanske vanligtvis uppskattar jättemycket har jag plötsligt väldigt mycket börjat sympatisera med, men
jag förstår.
Ja, nej, men
vi lämnar det.
Vi lämnar det.
Hänt på SOSMED. Mm. Sanna Jörnvik och Carl från JLC ska bli fucking föräldrar.
Jajamensan.
Vad är dina känslor kring att följa folk som blir gravida? Alltså, känner du så, oh my god, fan vad kul, eller blir du lite så, oh fuck?
Nej, men jag vet, alltså, är det så att en person jag följer blir gravid, så avföljer jag absolut inte, men jag söker heller inte upp det.
Nej.
Och börjar följa för att
de
är gravida.
Jag blir ju mer dedikerad. Mm. Alltså om det är så att jag har följt personen från början. Men då blir jag ändå så här, nu svepte jag upp till bloggen direkt. Kolla att alla hennes senaste vloggar, vill veta allt, blir jättebesviken.
Men vad är det du vill veta då?
Nej, men jag vet inte.
För att det känns som att, och det här köper jag, skulle jag blivit gravid idag, så skulle jag kanske blivit exakt, eller antagligen blivit väldigt likadan, att då väldigt mycket kretsar kring graviditeten i sociala medierna då, för att det är ju kanske vad den stora massan vill se, och det tar upp jättemycket tid och energi och liksom plats av sin egen tankeverksamhet. Men det känns ju också som att det blir hyfsat liknande innehåll för alla då som är gravida. Så att man har,
verkligen,
även fast alla graviditeter såklart skiljer sig mycket åt och man kan ha olika problem och, eller så kan det ju, förstår jag menar, det blir ändå ganska likt.
Alltså det är det som jag tycker på ett sätt känns så konstigt med mitt egna intresse också. Alltså just för att så här, alla blir ju gravida, det är inte riktigt något jätteunikt.
Nej.
Alltså det är ju för fan det vanligaste man kan göra i det här livet. Men på något sätt så är det ju också så här, det största som händer en själv.
Ja.
Och därför tror jag bara att så här, i och med att jag vet att det kommer vara det största som händer mig när det väl händer, så tycker jag att det är så intressant när det händer andra. Och sen tror jag framförallt att jag tycker att det är intressant att följa folk som typ så här, är ish i min egen ålder.
Ja.
Att vara såhär, gud, that could have been me. Jag tror att Sanna är 98.
Åh, jävlar.
Ja.
Eller det är inte så sjukt.
Och Carl är typ 29, tror jag.
Ja.
Så att 22 och 29 tror jag att de är. 22 23, I don't know.
Ja.
Så att hon är ju lite yngre. Men jag tycker det ska bli väldigt roligt att följa deras graviditet.
Några andra som inte har precis annonserat att de är gravida, men som däremot har fått veta könet på sitt barn, är ju Jocke och Jonna.
Nej, men vänta nu. Vänta nu. Jag trodde att det här var ett prank.
Vadå?
Vänta, jag trodde att det var ett prank att de var gravida.
Skämtar du?
Nej.
De ska få barn igen. Luna Bell ska bli stora syster. Och i en... nu ska vi se. Jag har bara sett ett litet babyklipp från det här. Från deras gender reveal.
Ja, men du kommer ihåg vad som hände med gender reveal på Luna fucking Bell, eller?
Nej.
Nej? De fick ju först reda på att det var en kille. Hade en gender reveal party, att det var en boy. Sen fick de reda på, ups, det var fel. Det var
seriöst?
En
tjej.
Ja!
För att nu fick de veta igen att det var en kille.
Jaha. Då får man se.
Eller vänta, nu blir jag jättemindfuckad. Har jag sett rätt klipp? Jo, nej, jag har sett
det. Det är säkert rätt.
Nej, men det jag skulle säga var i varje fall att det var lite oklart, för att de gav intryck, alltså båda två gav liksom intrycket av att vara lite inte besvikna, men lite, de var väldigt öppna med att de var mer sugna på en dotter.
Oj då.
Och sen så fick de ju sen veta då att, i alla fall då, du vet, men kanske inte, som Luna Bell också såg ut att vara en kille, men att de skulle få en son, och så blev de såklart jätteglada och tårades och så. Men själv hade jag typ varit lite försiktig med att uttrycka, eller förstå, det känns som att många kan verkligen vara så, jag skulle så gärna vilja ha en dotter, och det köper jag, absolut. Men att precis innan the actual gender reveal stod bara, jag hoppas på en tjej.
Nej, det kanske man försöker vara lite diplomatisk.
Och så blir det en kille, vilket, alltså...
Nej, men fy fan vad mörkt att se sen.
Men det blir också jättebra.
Fan vad mörkt att se sen när man har blivit sex år gammal och hittar mamma och pappas YouTube och bara...
Verkligen.
Men ja. Men vet du, jag tror också så här, jag känner också dock att det är befriande att folk vågar dela med sig av sånt. För att jag tror att det är många som kan känna så. Och sen när de väl får reda på att det är en kille, ja, då ställer man sig in på det och så blir man jätteglad av att det är just den bebisen som ska komma. Men min största mardröm, jag har ju sagt det för, jag säger det igen, min största mardröm är ju att få typ så här, 3 killar.
För du, ja,
men... Nej, men då kommer jag gråta floder.
Vad kul. Förlåt. Då sparar vi det här materialet till. För jag tror att du, om du,
nej, men snälla, du kommer Gustav, få 3 killar
som par är ju helt och hållet, alltså helt klart mamma och pappa till söner.
Ja.
Jag kan tyvärr inte se framför mig.
Men jag vill inte ha 3 söner. Då kan jag i alla fall få 2 och sen en tjej. Nej, alltså det kommer ju vara som ett galet jävla testo damp hockeylag där hemma. Man får inte säga damp eller? Ja, men förlåt då. Men ADHD-lag då? Ah, nej, det får man inte heller använda som skällsord. Ja, då går vi vidare.
Se. Nej, men kan du också se det på föräldrar? Eller, jag menar inte att jag har något slags veto här. Du kommer ju
att
få
du har en aura.
Men, jag menar, så kan du också urskilja auras? Liksom?
Jo, men det kan jag ändå känna. Alltså, nej, framförallt, fast, kanske i alla fall med folks första barn.
Fast auras är också fel ord. Jag menar inte att jag på något sätt kan veta. Jag menar bara att du ser ut att få...
Jo, söner. Men det är väl en sån sorts magkänsla man kan få för att återkoppla till vårt lilla spirituella avsnitt.
Mm.
Alltså till exempel, jag känner ju att så här, min syster, hon kommer ju få en dotter först.
Tror du?
Ja, det tror jag.
Jag känner ju inte hennes kille så bra, så det är svårt att läsa av.
Men så här, vadå, om en kille är killig, blir det en kille då?
Eller? Nej, det är inte det.
Nej.
Jag skulle inte säga att Gustav, eller han är, jag menar inte att säga att han är varken maskulin eller feminin, men alltså han är inte den mest macho snubben.
Nej, verkligen inte. Då hade han inte varit en del av mitt liv. Precis. Så att säga.
Och ändå tror jag du kommer få söner.
Ja, det tror jag. Nästa sak som hänt på SOSMED som jag tycker är väldigt roligt.
Mm.
Det är, jag gillar ju när folk delar med sig av saker som man kan relatera till.
Mm.
Och nu är det här en API som har delat med sig av ett minne av ett sommarbråk.
Ja, just det.
Det här är så roligt, och nu vill jag liksom höra din åsikt kring det här, för att det har ju skapats lite diskussioner då på bloggbevakning som bland annat delade hennes story. Då börjar det med att Hanna delar en story, och då är det någon som har kommenterat hennes blogg som skriver så här. Julia skriver då till Hanna: älskar ju ändå den där gången en sommardag då du i ilskans hast åkte till affären och satt på en parkering arg i några timmar. Och när du väl kom tillbaka hade Anton sovit på soffan och inte ens märkt att du var borta. Haha, så himla typiskt när man vill vara arg och göra ett statement. Och då skriver Hanna: bra när ni påminner mig om mina fina sommarminnen. Och sen så fortsätter hon med beskrivningen. Sanningen var den att jag under min rymning efter ett bråk först satt på en parkering och sen på en iskall blåsig strand och sen krypkörde jag hem. Var borta i kanske 3-4 timmar från Anton. Väntade på att han skulle ringa. Vilket inte hände i och med att han hade somnat i hammocken.
Mm.
Vad är din spontana känsla? Tänker du så här: ah gud, det här är så klassiskt roligt. Eller tänker du så här: ohälsosamt?
Nej, jag förstår absolut att man där då bara vill så här visa, make a statement. Men däremot är jag alldeles för kortsint för att någonsin kunna
vara borta i 4 timmar.
I 4 timmar och vara aktivt sur. Alltså under 4 timmar. Och sen krypkör du hem och var så här. Eller samtidigt kanske man hade triggats pågående, så löpande, i och med att han inte hade ringt.
Nej, det är det.
Men jag vet inte om jag någonsin har varit aktivt upprörd i 4 timmar.
Nej. Alltså, för jag känner så här, jag såg några kommentarer då som var så här: men gud, vad folk är sjuka i huvudet. Man är väl vuxna, det är väl bara att prata om saken. Nej, då är så här, fast vänta, då har man inte varit i ett förhållande, tror jag.
Nej.
Eller då har man ju i alla fall tappat sig själv
någonstans. Jag tycker inte
om man inte kan vara arg. Ja. Alltså på ett barnsligt sätt. Mm. Alltså jag känner så här, det är väl ändå en del av tryggheten. Nej, det kanske inte är så moget.
Mm.
Men så här, jag och Gustav måste väl ändå kunna bli barnsligt arga på varandra.
Så,
och inte vara såhär, nu löser vi det här som 2 politiker.
Så småningom kanske. Ja. Alltså, så här, men det är ju väl ofta så när man tittar tillbaka på bråk, även de, alltså, stora eller små, att så här, vad var poängen med det där? Eller varför höll vi på det där viset? Vad var poängen med att... Alltså,
att du satt på en kall strand i 2 timmar.
Nej, men Oscar brukar ju till exempel ofta... Alltså, det här är ju så jävla konstigt. Han gör, alltså, där händer ändå. Inte ofta. Men där händer, där är liksom...
Där har hänt.
Nu också sker det lite på rutin när vi bråkar. Att han låser in sig i vårt sovrum. Vi har liksom nyckellås i sovrummet. Och sen kastar han ut nyckeln.
Nej, men det är så bra. Så han låser ändå in sig
han
själv?
Han låser in sig själv. Och sen så jag på något sätt ska så här...
Släppa ut honom!
Släppa ut honom!
Ah!
Det mer rimliga är att han låser in sig själv, punkt.
Ja, och att nyckeln du inte på insidan, kunde komma in.
Och att så här...
Så du kan alltså egentligen öppna dörren 2 sekunder senare.
Och det gör jag ju. Och bara, alltså jag går ju direkt och hämtar och låser upp. Ja. Och, för jag, jag vet inte, för vi är olika inte. På att bråka. Han vill ju sitta och tjura och muttra. Och jag är bara så. Inte nu löser vi det som politiker. Mm. Men oftast så är det ju skit man bråkar om. Och då känns det ju bara onödigt att ens
Nej, men jag kan ju absolut storma ut ur lägenheten. Och förvänta mig att han ska stanna. Springa efter mig, stanna. Det har ju aldrig hänt.
Nej.
Det är liksom så här. Gå ut på en promenad mitt i natten. Nej, det är ju ingen som kommer då och säger såhär, stanna!
Jag älskar dig!
Jag älskar dig, André. Jag går inte ut mitt i natten. Vart ska du? Mm. Utan snarare typ så här, fucking drama queen, gå på din jävla promenad.
Mm. Ja. Men ofta så tycker jag att de vänner man har som blir mest eldiga i bråk är de som jag har svårast att bete mig kring.
Ja.
Alltså typ, min kompis Frida, nu hänger jag ut henne. Hon kan bli väldigt eldig.
Alltså någon bråkar med sin kille eller vad?
Nej, men eller bara om någonting och så här, fan, det gick skitdåligt på passet idag, träningspasset.
Och man bara,
jävla fucking snatch och kasta stången typ.
Snatch också. Fucking snatch.
Och då är jag så här, nej men du är jätteduktig. Ja. Och då bara, säg inte det när jag inte är det typ.
Du är inte det.
Du, okej, jag skojar.
Du är medelmåtta.
Nej, men då blir jag så här, ja. Och så blir jag typ, då säger man inget, då säger jag ingenting istället. Då låter det passera.
Ja, nej, men jag känner ändå så här, jag gillar ändå Hanna P-stylen på att bråka fram för att stå och skrika på varandra. Hellre då åka till en strand, göra ett dramatiskt statement, sitta och muttra och titta på telefonen och bara, han ringer väl snart så ber om ursäkt.
Ja.
Och sen får man väl krypa hem och så har det gått så lång tid att man har glömt varför man typ var och så får man släppa det.
Hellre då kanske att Oskar låser in sig i sovrummet och sitter där och muttrar än att det, för vissa har ju tendenser när man bråkar att liksom ofta säga saker man inte menar.
Nej, det försöker vi undvika kanske.
Precis, för det är ju svårt att gå vidare från.
Hellre göra ett bittert statement än att säga att någon är en bitter hora.
Ja.
Ja,
bra.
Det är bättre.
Punkt.
Veckans tips faktiskt.
Mitt sista hänt på SOSMED är att Mamma Mia-producenten Judy Kramer har gått ut med att det kommer komma en trea.
Mamma Mia 3.
Hon sa då att det alltid varit tanken att det ska vara en trilogi. Att studion, alltså Universal Studios, I guess, har liksom okejat att det skulle ske. Men att covid, the covid fog, som hon sa, har satt lite
Chappar i julan, så att säga.
Men det gjorde mig så otroligt glad. För att det är verkligen några av mina absolut bästa filmer.
Ja, jag kan ju faktiskt erkänna att jag har ju sett Mamma Mia 1.
Älskade du den. Har inte sett 2.
Nej, jag har inte sett 2. Och jag kommer verkligen ihåg. Alltså, du såg ju den 4 gånger på bio, tror jag.
Ja.
Och grät.
Ja.
Det är ju liksom inte så typiskt dig.
Nej, nej, det verkligen är verkligen inte typiskt mig. Jag gillar verkligen den filmen.
Ja, och nu kommer jag på att jag fortfarande inte sett den.
Nej, men Andrea.
Och jag har liksom inte tänkt på den sen då för typ 3 år sedan när du såg den 4 gånger.
Kan inte vi se den tillsammans
då? Jo, vi får faktiskt ta den.
Seriöst, det är verkligen en alltså, fantastisk fin film.
En fantastisk film.
Och jag är så glad för det finns vissa ABBA-låtar som fortfarande inte har varit med i några filmer. Som jag då hoppas kommer liksom headlina 3:an.
Förmodligen.
I hope. Mm.
Det var faktiskt allt för mig hänt på SOSMED. Har du kvar någonting?
Men jag har faktiskt en grej, eller det här kanske hör typ inte riktigt till hänt på SOSMED utan mer hänt i vår inkorg kan man säga. Det är inget negativt, det lät nu som att jag skulle presentera någon slags kritik och inte skulle väl vi någonsin motta kritik.
Nej, vi hatar kritik.
Utan det är så här att jag för några veckor sedan så pratade vi om lite så här spirituella saker och jag sa att jag inte tror på astrologi så mycket för att jag själv inte kan identifiera mig med mitt eget stjärntecken. Alltså jag tycker att den äventyrliga skytten som inte kan som liksom lugn och ro, det är det värsta tänkbara, förflyttning och förnyelse är ett krav för att existera. Alltså jag kände verkligen inte igen mig i det och har därför så här bojkottat det lite. Och då fick vi ett mejl från en lyssnare som sa att man också bör, eller man kan kolla upp sitt måntecken.
Det här har jag gjort. Och det är det blir läskigt.
Det är sant.
Ja, men jag kände det. Nu kommer inte jag ens ihåg vad det stod, för det här kollade jag upp för något år sedan. Men det var då jag kände att... Så här,
men kan du kolla upp det nu då? Grejen är så att måntecken, det står så här då på astrologi.se nu eller SC eller vad det var. Månens placering är nästan lika viktig som solen. Och, eller så här, först och främst, soltecknet kan jag säga, är då alltså vårt stjärntecken. Det är, ofta, det är det som vi liksom oftast presenterar, det som man kollar upp i tidningar och så. För det är så att månen visar dina känslor och känslomässiga reaktioner och liksom ditt undermedvetna, medans jag fattar typ inte ens vad solens tecken är då. Men jag antar att det är mer kanske ens ego eller ens personlighet kanske.
Ja.
Men hur som helst, månen visar mina känslor och känslomässiga reaktioner.
Okay.
Hur jag liksom typ omedvetet reagerar och agerar alltså mot min omgivning. Och vet man sitt exakta vad säger man, tidpunkt man är född, alltså vilket klockslag och sitt födelsedatum givetvis, så kan man då gå in och söka upp sitt måntecken. Jag tänker inte utveckla mer än så, för jag vet typ inte exakt vad det betyder. Men då blev jag fisk i varje fall. Ska läsa. Håller du på att kolla upp nu eller?
Ja, jag är tvillingarna i månen.
Ja, men det är precis så, jag är fisken i månen. Fisken i månen, jag läser först och läser du sen. Fisken är oerhörda, känsliga och sårbara, vilket gör att det ibland kan dölja sina äkta känslor och spela upp en roll som du tror att omgivningen vill se. Eller drar sig undan och verkar avståndstagande eftersom det annars lätt lever sig in för mycket i andras problem. De har en oerhört stark kreativ känsla, vilket gör dem till ypperliga skådespelare, konstnärer eller kreatörer inom olika områden.
Men gud, influensa!
Jajamän. Fisken är bra på att lyssna på andra och har lätt att sätta sig in i andra människors känslor. Men fisken kan ibland vara en skicklig lögnare, men med de flesta lögner är vita och ofta till för att värma och inte för att skada. Bra egenskaper är bland annat att man är medkännande, fantasifull, osjälvisk, känslig, djup, filosofisk, romantisk, bla bla bla. Mindre bra egenskaper är att jag är obestämd, svag och lättledd, hemlighetsfull, opraktisk, blir lätt förvirrad, dåligt självförtroende. Och till viss del så känner jag att så, ja men absolut, så det lät väldigt kul att de har en kreativ ådra, i och med att jag i alla fall just nu jobbar med innehåll. Men i övrigt så vet jag inte om jag tycker det är så applicerbart på mig heller. Alltså Oscar är fisk och jag tycker ändå att vi väldigt mycket reagerar väldigt olika. Och han är ju liksom en fisk, beskrivs vara väldigt mycket mer känslostyrd än vad jag är. Och sen kanske det också har blivit att jag aktivt har blivit mindre så, för att på något sätt motsätta mig hur han fungerar, för att skapa någon slags bra balans. Men ja, berätta för mig.
Ja, nu har jag skummat här då, tvillingarna i månen, och det kanske inte var så läskigt likt, men månens placering är nästan lik bla 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 bla. Månen visar dina känslor bla 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 bla. Tvillingarna har känslor för allt och alla, men känslorna är nästan aldrig särskilt djupa. De är nyfikna och sociala och vill gärna debattera och diskutera, men kan uppfattas som kyliga och ytliga och de är inte överdrivet intresserade av andras problem.
Ja, nej, men det där var ju...
Ja, de är lättsamt charmiga, mycket flörtiga och väldigt toleranta. Bra egenskaper, kvick, intelligent, älskar att prata, ungdomlig, livlig, nyfiken, varm, kamratlig, anpassningsbar, äventyrlig som älskare. Woohoo! Whoa, wild in the bed, Camber!
Camber.
Mindre bra egenskaper, skvallerbitta, nervös, rastlös, ombytlig och opålitlig. Ytlig i kärlek, jobbigt för Gustav. Ofta en dubbel natur. Vad menas?
Alltså att du är en psykopat.
Ja, precis. Slug.
Oj.
Bra. För att fortsätta då fördomar om oss. Hoppar på många projekt utan att slutföra dem.
Okej.
Det vet jag kanske inte.
Ja, men nej. Ja. De negativa, det känns som att både de där positiva och negativa, det känns som att de bara har skrivit synonymer.
Ja, det var väl typ samma.
Ja, men beskrivningen tyckte jag väl ändå inte lät helt fel.
Nej, det var inte helt ute och cykla.
Nej. Ja, jag vet inte. Jag är fortfarande oerhört skeptisk till astrologi. Tror inte så mycket på det. För att jag kan inte applicera det på mig. Nu är vi ju mitt uppe i sommaren, sjukt nog. Vi går in i juli månad typ nu. Och det betyder ju såklart också att Sommar i P1 sänds dagligen.
Ja.
Lyssnar du på Sommar i P1?
Ja, jag har fortsatt lyssna sen vi pratade förra veckan. Eller jag har lyssnat på typ tre sen dess. Jag lyssnar inte på alla liksom.
Nej, jag fattar. Jag har lyssnat på i princip alla.
Nu har du lyssnat i kapp liksom.
Jag har lyssnat i kapp och jag har hittat lite spaningar från, eller kanske mer typ så här frågeställningar som jag har hittat i olika sommarpet som jag tycker att vi ska diskutera. Hur gärna. Vi ställer oss kring olika saker. Som vi alltid gör.
Ja. Alla behöver ju höra vår åsikt.
Exakt. Vi börjar med Gry Forssell.
Ja.
Det här är typ inte egentligen kanske en frågeställning, mer bara en utläggning. Hon pratar ganska inledningsvis i sitt sommarprat om hur hon fick jobb på SVT:s ungdomsredaktion. Har du lyssnat, lyssnade du på Grys?
Ja.
Och hon målade upp den processen som, jag vill nog ändå påstå, ganska enkel.
Mm.
Alltså att hon, så här, kravspecen var inte så svåruppnådd, utan de sökte en spontan person som är på jakt efter ett kul jobb. Typ.
Mm.
Och jag menar inte att så här, förminska hennes rekryteringsprocess, men min uppfattning var ändå att det var... Alltså,
det var lite generellt, andra tider, ja, så att säga.
Lättare för våra föräldrars generation att, gud, ja, få jobb. Alltså för man, om man tar typ samma jobb att, som... så här, reporter på SVT:s ungdomsredaktion, är ju det inte en spontan person som är på jakt av ett nytt jobb som typ så här, kan föra sig någorlunda okej framför en kamera. Hon fick göra en video liksom, jag fattade som att hon till exempel inte hade någon alls journalistisk bakgrund eller utbildning, vilket kanske inte är ett krav nu heller, men ja,
meriterande.
Och det känns som att man, om man var ung på våra föräldrars tid, kom ganska långt genom att bara så här visa fram fötterna.
Var en skön härlig tjej.
Att man vill. Liksom. Vilket typ är ett grundkrav. Alltså, för att vara ung och typ existera. Mm. Att det är, man tar för givet att alla vill. Och vill visa fram fötterna. Och i den här perioden så har, eller av den här anledningen har jag själv i perioder haft, alltså typ lite svårt nästan, att ta så här karriärstips från vissa äldre i min närhet.
Kring, ja, verkligen typ jobb. Samma.
Just för att deras tips, ja, helt enkelt inte är, de går inte att
applicera på oss. Sen kämpar man sig uppåt. Man ba, fast det funkar, ja, inte så, nej, riktigt längre.
Det gäller liksom verkligen visa vad, att man, vad, visa framfötterna. Man bara, ja, fast det, alltså det gör väl all, det är, ja, inte, det räcker liksom inte. Alla, nej, vill idag. Alltså, och många har börjat bygga sitt CV för att nå just dit man vill, alltså redan under gymnasietiden. Mm. Och så här, att bli headhuntad från en så här lågavlönat jobb upp till en mer högavlönad position för att man är en schysst grabb som visar att man vill och kan.
Det, ja, är, man är här, trevlig.
Och... det händer inte
idag. Nej, men det gör inte. Vad tyckte du om Grys sommarprat?
Jag har inte lyssnat klart på hennes.
Nej.
Men så jag kan väl inte ge en så här hel bedömning. Men jag tyckte att det jag hörde inte lät super... det lät som att det kändes som det var lite på ytan.
Mm.
Skrapade lite, alltså det inte var så djupt, vilket ju inte är ett krav. Jag antar att de får formulera sig ganska exakt hur de vill innehållsmässigt.
Mm. Ja, men jag tyckte att det som jag slogs av var framförallt att jag tyckte att det kändes så proffsigt i och med att det var live. De flesta spelar ju in det i förväg nu.
Var hennes live?
Ja, hennes var live.
För hon sa ju det, men jag trodde att hon bara sa så. Nej. För att det var lite roligt.
Nej, det var därför inte, för jag försökte ju lyssna på det på morgonen i poddformat, men då hade hon ju inte släppt sen, för hon hade inte ens spelat in den.
Och jävlar, så de har fått alltså välja typ.
Ja.
Okej, nej, det visste jag inte. Jag trodde hon sa så bara för att
så här, nu är vi live här.
Ja, typ. Ja, ja. För att hon var det där och då. Fast det, ja, ja, jag fattar. Hon lät ju väldigt, alltså man märker ju jättetydligt, tyckte jag, att hon var väldigt bekväm.
Ja, gud ja.
Det lät väldigt
queen of speaking.
Men ja, jag vill ju egentligen bara uppmana alla att liksom kanske inte bli så stressade när man hör, nu, jag menar inte att jag blev det av Grys sommarprat egentligen, men av hela den typ debatten, att så här, bara för att våra föräldrar, alltså vissas föräldrar kanske har gjort bra karriärer, klättrat högt liksom, att inte räkna med, eller
jag menar inte räkna med att det går lika enkelt idag i alla fall. Nej. Det är ju verkligen inte bara att visa fram fötterna.
Nej.
Alltså.
Precis. Och så här, många äldre i min närhet har inte heller pluggat efter gymnasiet, vilket man såklart inte behöver, men har man inte har gjort det i dagsläget så är det ännu svårare att nå dit man vill om man har höga ambitioner. Och, ja. Things have changed, helt enkelt. Har du lyssnat på Björn Natthiko Lindeblad?
Ja, och det är mitt veckans tips.
Vilken fantastisk man.
Ja, nej, men jag rös så många gånger och jag... fick även tårar många gånger.
Ja, verkligen.
Och det sommarpratet handlar ju mycket om döden.
Ja, verkligen.
Och för någon som har haft mycket dödsångest som mig så kan jag ändå säga att det var ett ganska liksom befriande prat om döden. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Han berättade ju bland annat att hans pappa åkte till Schweiz för att få dödshjälp.
Det är det jag hade tänkt att vi skulle prata om.
Vad känner vi?
Mm. Ja, det är ju det som är frågan. Alltså han bara för att summera för de som kanske inte har lyssnat, så berättar han i sommarpratet att hans pappa får diagnosen KOL. Och i samma veva berättar att, så här, att jag vill typ så här, ta kommando över min död själv. Vilket han, de hade pratat om tidigare, att han hade velat ha aktiv självmordshjälp. typ så, eller aktiv dödshjälp, men han sa aktiv självmordshjälp. Jag vet inte om det är någon skillnad.
Nej, jag vet inte.
Men det är ju inte lagligt i Sverige, så han liksom, pappan då beställde det eller köpte den tjänsten i Schweiz, och de fick åka dit hela familjen. De fick ett datum en månad senare, och de hade förberett någon så här spellista med låtar som de lyssnade på. Mm. Och som Björn såklart typ inte riktigt kan lyssna på idag. Mm. Och sen så fick de stå runt pappans säng, och pappan fick själv stänga av någon ventil på, och jag vet inte om det då så här, syret försvann, eller om det öppnade upp att han började inhalera.
Jag tror att han liksom började få saker in i sig liksom.
Och 30-40 sekunder senare skulle han vara borta, eller liksom så somnade han in. Vad tycker du om aktiv dödshjälp?
Jag tycker att det såklart finns väldigt mycket problematik i det. Alltså, och jag är glad över att vi inte har det i Sverige.
Och jag känner specificerar lite.
Nej, men för jag känner typ att så här, det känns som att det typ öppnar upp dörrar för att folk ska ta typ så här förhastade och dumma beslut typ. Jag vet inte, men samtidigt känner jag också så här, jag förstår verkligen att man inte vill tyna bort i KOL. Alltså, det är ju verkligen inte ett värdigt sätt att dö på liksom. Och jag kan verkligen förstå den känslan av att så här vilja ta kommando över sitt egna öde liksom, och att så här själv vilja avsluta på ett fint sätt, eller vad man ska säga. Men jag vet inte.
För jag antar att man måste vara alltså dödligt, kanske kroniskt sjuk för att få det beviljat.
Ja, det är inte, det jag inte vet.
Det måste väl vara så, ja, för annars tänker jag att självmordsbenägna människor kan få en väldigt easy way
out. Ja, det är faktiskt
sant. Som de säkert många gånger, alla gånger, många gånger kan ångra, eller förstår jag menar, att det är. Men jag tänkte också på att jag har vänner till mig som jobbar inom hemtjänsten, och de har också berättat om att hur väldigt många av dem som de träffar i jobbet är sängliggande dygnet runt, och att det enda som händer om dagarna är när de kommer in med sina visir nu för tiden då, eftersom det är coronatider, som så här robotar och typ byter blöja på dem och sen går. Och då funderar jag på liksom vad det är egentligen för liv.
Ja, alltså, nej, det är inget liv. Det
för jag tror väl att nu säkert många av dem kan tänka mig dementa eller alltså dåliga på annat sätt också. Men hade de varit i sitt sinnesfulla bruk, tror jag inte att så många hade valt att vilja leva så heller.
Nej, nej gud nej.
Tänk, alltså, men jag tänker väl också att för en person med, som Björns pappa, som ändå är så pass på fötter att han kan ta sig till Schweiz med familjen, och väl, då känner jag, men då finns det ju kryphål så att man kan göra det utan att det behöver vara lagligt i Sverige.
Ja, och samtidigt känner jag typ lite så här, jag tycker typ också det blir konstigt att man får åka från Sverige och att någon i Schweiz får utsätta en svensk för det, eller vad man ska säga, utan att det då typ blir alltså kriminellt från Sveriges sida. Eller förstår vad jag menar? Alltså, det borde
faktiskt
på något sätt, svensk lag borde typ då omfatta svenskar utomlands. Jag vet inte. Men jag tyckte i alla fall väldigt mycket om det sommarpratet, och han berättar ju också att han har fått en diagnos. Jag har spelat in ett litet utdrag ur sommarpratet, så ni får höra hur det låter.
Jag vet vad det sämsta beskedet jag kan få av läkarna är. Och något i min mage viskar att det är läge att förbereda mig för just det. Efter en saklig presentation av provresultaten är det som om läkaren tar lite sats. Och sen säger hon det hon hoppats slippa säga. Björn, allt tyder på att du har ALS.
Det som jag typ tycker kändes skönt på något sätt när jag lyssnade på just det här sommarpratet, det var liksom att jag själv blev påmind om att jag kanske egentligen inte är rädd för döden.
Nej.
Vilket jag varit förut, utan att så här, man mer sörjer det som man kommer att missa när man inte längre lever. Och sen för vissa är väl det kanske samma sak. Men vet inte, jag tyckte det bara kändes så befriande liksom, att höra honom som har fått den här diagnosen som man vet är obotlig.
Mm.
Ändå på något sätt försöka vara tillfreds med det som ligger framför honom.
Mm.
Alltså det gör en som lyssnare ändå lugn liksom.
Han pratade om att han använde uttrycket "this too shall pass".
Mm.
Alltså, och det gäller då både positiva saker. Alltså det är bra att tänka på när det är väldigt bra.
Mm.
Alltså tänk på att det kommer inte vara så här för evigt. Att man ändå kommer ihåg då att liksom ta tillvara på det. Men även då negativa saker som ett sånt här besked. Att man till slut lär sig typ leva med det.
Mm.
Och han sa ju att han och hans fru Elisabeth, vad var han sa? Liksom
att de återuppstod
på tredje dagen.
Ja, precis. Att de hade verkligen panik och sörjde jättemycket och liksom visste inte hur de skulle ta sig ur det här beskedet.
Mm.
Men sen efter 3 dagar så hittade de ett sätt att liksom ändå leva med det. Det var inte så att de så här kom över helt såklart. Men att så här, okej, nu tar vi oss härifrån liksom.
Men i början där i hans sommarprat så berättade han att han fick ett besked av läkaren att han, alltså, att han hade mellan 1 och 5 år kvar att leva.
Mm.
Hur hade du, tror du, alltså, tagit... Tänk att du är äldre. Alltså, för nu förstår jag att hade man fått det när man är 20-årsåldern att det är... Jag kan ändå tänka mig att man har
såklart mycket svårare. Jag hade såklart fått panik.
Att lyckas med.
Jag hade såklart fått panik liksom, på ett sätt. Men jag hoppas väl att man, precis som han säger, alltså så här, ändå på något sätt kan vara jätteglad över det man haft. Och som sa, så som han sa till sin pappa, att så här, you did a good run, eller vad han sa. Att man ändå känner att man har levt sitt liv så som man vill leva det. Oavsett, för att så här, man vet ju aldrig när sitt liv kommer ta slut.
Nej.
Alltså man vet inte om jag kommer dö imorgon, eller om jag kommer dö om 10 år, eller om 80 år. Alltså, vi vet inte liksom. Och därför är det väl så viktigt att på något sätt hela tiden prioritera sitt liv efter hur man själv vill leva det. Så att man den dagen man står inför det, alltså döden, ändå på något sätt kan känna sig tillfreds med vad man hittills har gjort. Sen är det ju såklart jättesvårt att liksom veta. Men då skulle jag nog i alla fall ställa mig in på att säga jag kan dö nästa vecka.
Mm, och att det känns. Och det är väl också det kanske som hans pappa var inne lite på, att han just alltså därför ville typ kunna avsluta det själv. Mm. Alltså för att så här, om nu har jag gjort det så bra och då vill jag att det ska sluta bra också typ.
Mm.
Ja, men jag tycker att vi lämnar Björn sommarprat, men Björn Natthiko Lindeblad, han har alltså sommarpratat tidigare.
Mm, och då har han pratat om sitt liv som buddhistmunk.
Ja.
Och nu pratar han lite om det, men nu pratar han framförallt då om sin diagnos och sin pappas dödshjälp.
Jag ska lyssna på det också för jag inte hört det. Sofie Sarenbrant, har du lyssnat?
Nej.
Hon är en deckarförfattare.
Mm.
Och hon pratar väldigt mycket om de sexuella övergrepp som hon var utsatt för när hon var mellan 8 och 13. Av vad jag tolkar är en släkting. Eller det är en släkting, men man får inte veta riktigt vem.
Nej.
Och hon pratar väldigt mycket om hur hon under hela liksom, sitt liv, till dess att hon berättar, vilket jag tror att hon gör typ i vår ålder, så skuldbelägger hon sig själv för att hon inte sa nej.
Mm.
För att hennes definition av en våldtäkt var att, hon, att det inte är en våldtäkt så länge man inte säger nej. Och hon sa inte nej. Man bara nej, för du var ett litet barn.
Nej, för att liksom, du förmodligen var rädd och i utsatt maktposition. Ja.
Och sen skuldbelägger hon sig själv för att när hon väl berättar så får det hela familjen att må piss. Och då ser hon det som att nu har jag orsakat det här. Och sen när hon till slut liksom berättar för sin pappa, eller hon berättar för sin familj och förövaren konfronteras i vuxen ålder, så sätter hon också förövarens fru och barn i en sits som inte de har valt. Och, så här, och då skuldbelägger hon sig själv även för det.
Fast så det är såklart inte hon som sätter dem där, utan det är ju han.
Ja. Det är ju han, precis. Men hon, det var väldigt liksom, intressant. Hon, som sagt, hon berättar för sin familj. Hennes pappa konfronterar förövaren och som inledningsvis försöker kontakta Sara. Han ringer och han skickar brev. Man bara, vad trevligt. Trots att hon har bett om att inte bli kontaktad. Nej. Alltså för att hon vill egentligen bara ha upprättelse. Han får då sen ett brev från Saras advokat. För hon väljer att ta in, göra en rättslig process av det för att hon vill få typ upprättelse för sin barndom och få ett skadestånd som motsvarar det böter hon hade kunnat få ifall hon valde att polisanmäla honom.
Mm.
Så hon är ändå så pass så här, schysst, citationstecken.
Mm.
Och vill inte polis, eller kan tänka sig att inte polisanmäla, men vill då ha ett skadestånd för att kunna liksom lämna det och gå vidare.
Mm.
Och då svarar han att han kan betala lite pengar, men inte 100 000. Han vill lösa det så smidigt som möjligt nämligen. Och sen kommer också hans motkrav. Det står då i liksom det brevet tillbaka att han kan tänka sig att betala en viss summa i skadestånd, men då får hon inte polisanmäla honom någonsin. Sanningen får aldrig komma ut
från hans barn. Vänta nu, så han börjar utpressa henne?
Ja, och Sara får aldrig någonsin skriva en bok om de här händelserna. Och bryter hon mot det här så får hon böta. Så att
han vill alltså skapa ett avtal då?
Ja, så det, precis. Hon beskriver som att hon då som offer, alltså det var hon som skulle gå runt med en livstidsdom.
Eller liksom, och att hon då ska betala böter för det hon har blivit utsatt för.
Ja.
Vad normalt.
Ja,
så men gud, den här måste jag lyssna på.
Ja, det kan jag verkligen också tipsa om. Det var jätteintressant. Sista sommarpratet.
Mm.
Och sista funderingen är från dagens sommarprat.
Mm.
Som, eller släpptes idag tisdag. Det är Niklas Adalbert.
Jag vet inte.
Medgrundare av Klarna i varje fall.
Mm-hmm.
Och inte så otippat så pratar han väldigt mycket om sina framgångar.
Business.
Och väldigt så här, klassiskt beskriver han i någon del av sångpratet att han sitter där i first class med ett glas champagne på väg till Las Vegas för att han precis fått en överföring på 85 miljoner och då slås han av tomheten. Alltså det är väldigt liksom...
Ja.
Ja. Och absolut, det måste ha varit väldigt liksom härligt att få vara nyrik alla Isabella Löwengrip i en tid som kanske inte var så himla så här, uppenbart miljöångestfylld. Där man kunde flyga tur och tur bara för ett möte eller äta massa dyra skaldjur även fast man inte ens tycker om det. Eller ha massa dyra bilar och leva jättesätt liv och personal hemma typ. Och jag förstår att det är en trygghet. Men han berättar också att hans dåvarande flickvän lämnar honom för att hon bara begär av honom det enda han inte kan ge henne, vilket är hans tid.
Mm.
Och jag tänkte ställa dig inför lite samma situation. Alltså om Gustav imorgon skulle starta ett företag som hyfsat snabbt skulle nå liksom stora framgångar som Klarna, för jag tolkar det som att den gick ganska snabbt. Ja. Hur mycket tålamod skulle du ha med honom? Alltså med Gustav.
Alltså jag tänker ju så här, jag är tillsammans med Gustav nu och känner ju ändå och tror och vill att vi liksom ska vara med varandra resten av livet, att vi ska ha barn tillsammans och hela fadrullan. Den känslan innebär ju att jag har mycket tålamod. Mm. Alltså mer tålamod än om man bara, ah, men det här är en liten härlig sommarflirt såklart. Men jag skulle ju aldrig kunna fortsätta vara tillsammans med honom om han under mer än ett års tid knappt prioriterar mig.
Det är så, ett år är ändå liksom en smärtgräns.
Ja, alltså då är det ändå, eller, ja, ett, två, eller, det beror ju på hur mycket, det är jättesvårt att definiera liksom vad det innebär. Men något år, ett par år, om man vet att okej, men nu håller han på att starta upp det här företaget, det är klart att han måste få, det är väl lite som att någon åker och pluggar, det är väl klart att man måste få göra det i tre år. Men jag tror att jag skulle provoceras extremt mycket av att så här, du har redan nått så mycket framgång, det går redan så bra, ni tjänar redan så mycket pengar och ändå fortsätter du att prioritera
det är sant.
Ert företag. Alltså lite så att så här, fortsätta med någonting man egentligen inte behöver lägga så jättemycket tid på. Då skulle man ju känna sig framförallt väldigt bortprioriterad och det skulle inte kännas okej.
För å andra sidan så fattar jag också att, för han är ekonomiskt oberoende i dagsläget och det måste ju ändå vara ganska... Det är såklart en trygghet. Alltså ifall det är då Gustav är personen du planerar att skaffa framtid med. Skaffa barn med, bo tillsammans med, leva tillsammans med. Att den personen ändå bäddar för en väldigt stabil och alltså, lyckosam ur ett ekonomiskt perspektiv framtid.
Men samtidigt känner jag också att så här, jag behöver inte ha ekonomisk oberoende. Alltså förstår du? Det är klart att det skulle vara jättetrevligt om jag och Gustav har båda två löner på över 50 000 i månaden. Det är ett jättetryggt liv. Vi behöver inte ha miljoner per månad.
Nej.
Alltså så här, jag tror att jag har nämnt det här i podden förut, men jag läste ju en liten studie på svenskars lycka i korrelation till hur mycket pengar de tjänar.
Ja.
Och just det att men typ upp till 30 000 eller vad fan det nu var, så var det ändå så att man såg en markant skillnad på folks hälsa, alltså psykiska hälsa. Att man ändå mådde bättre när man tjänade mer pengar, för att man kände sig mer trygg och man kände att man kunde unna sig saker och att ekonomin inte skapade oro liksom i vardagen. Men efter 35 000 eller om det var 40 000 så påverkar det inte lyckan för folk. Så det spelar ingen roll om du tjänar 40 000 eller 90 000.
Mm.
Det kommer inte påverka ditt liksom, ja, men ditt mående. Typ.
Nej.
Och nej, där precis. Känner jag väl lite att så här, jag skulle aldrig tacka nej till att vara ekonomiskt oberoende eller att Gustav var det. Men jag skulle aldrig se ett värde i att offra alltså faktiska relationer och känslor för det när man kan ha det så himla bra väldigt mycket tidigare. Liksom. Alltså vadå, vi har det jättebra nu. Och vi är bara två 24-åringar som tjänar två svenssonlöner. Och jag känner att vi har det jättebra tillsammans. Liksom. Och jag skulle inte offra det för att typ så här, ja, jag vet inte vad. Vad känner du?
Nej, men alltså jag håller verkligen med om hur du tänker. Jag tror att jag... Alltså det är jättesvårt att säga för att... jag håller verkligen med det du säger. Att man jag absolut inte behöver ha...
Nej, precis. Att det finns så många trappsteg innan sista steget. Av ekonomisk oberoendehet.
Eller och lite som du säger att... Okej, nu fick du den här transaktionen på 85 miljoner. Kan du inte nöja dig då? Alltså kan du inte outsourca då så att du kan... Jag fattar ju. Samtidigt som jag också... såklart köp hade respekterat i viss mån om en person startar ett företag och det går väldigt bra för det. Mm. Att man vill rida hela vågen ut typ. Men ja, jag vet inte, jag är också väldigt splittrad. Jag förstår ju att hans liksom, dåvarande flickvän inte pallade med.
Nej, alltså för att hon känner väl att så här, hon måste få tillbaka lika mycket som hon känner att hon vill ge.
Ja,
alltså, det är inte så
men såklart. Och så här, en person som typ, han berättade att han inte kunde djupandas för att han var så stressad. Typ.
Nej, men gud.
Det känns som att jag fattar att man, det inte är så harmoniskt att vara i ett förhållande med en så pass obalanserad person. Liksom.
Nej. Ska vi avsluta med veckans mejl?
Ja, det gör vi.
Hej, jag har en fråga som jag tänker att ni kan hjälpa mig med. Jag har en bästa kompis inom citationstecken, jag vet inte vad det betyder. Mm. Vi har varit vänner sedan barnsben, nu är vi 20-årsåldern och vi har glidit från varandra mer och mer sedan gymnasiet. För ett tag sedan fick jag reda på att en kompis att min bästa vän höll på med mitt ex på en fest när jag åkte därifrån. Ett ex som sårat mig rejält och det var henne jag vände mig till när allt var jobbigt för cirka 3 år sedan. Vet även att, att de har skrivit med varandra och då hon sagt att det var han som skrev till henne. De hatade varandra när vi var tillsammans. Inte tagit upp detta med henne då detta var ett tag sedan. Vad ska jag göra? Konfrontera henne eller bara ta avstånd?
Hur var relation, bästa vän, citationstecken?
De har alltså glidit ifrån varandra nu efter gymnasiet.
Okej. Och hon skriver
så att de är förmodligen så här gamla bästa vänner.
Ja.
Och kanske egentligen kallar varandra bästa vänner, men de kanske inte är bästa vänner liksom.
Nej men vad, och det här var hennes ex.
Ja.
Ja, nej men det
är jättekonstigt beteende.
Ja, jag hade absolut inte varit bekväm med att en så pass nära vän till mig, vare sig de är det längre eller har varit det, skulle inleda något seriöst med mitt ex. Sen vet man ju inte om det är så som i fallet, men jag skulle absolut.
Nej, men det är också väldigt obehagligt. Alltså det är nästan på ett sätt ännu värre om det inte är något seriöst. För då är det så här, varför ska du hångla med den här personen av alla människor du kan hångla
men
med?
Men samtidigt så kanske, jag vet inte, om de har glidit ifrån varandra, vi säger att de inte har kontakt alls på daglig basis.
Mm.
Har man rätt då?
Nej.
Att gå in och ställa krav?
Nej, jag tycker du har inte rätt att kanske ställa krav, men du kanske bara kan ta avstånd. Alltså det är klart att du får tycka att det är problematiskt, men du kanske inte kan ringa upp en kompis du typ inte ens är kompis med längre. Och var sur på henne för att hon har hånglat med en kille som du var tillsammans med för 3 år sedan på en fest.
Nej.
Eller så här, ja, det är klart du kan vara irriterad på det. Jag hade förmodligen varit det.
Men vadå, hade de två bara hånglat på en fest?
Hon har skrivit hållit på.
Hållit på med, ja.
Så man vet inte vad hon, alltså för detta kompisen och exet, man vet inte riktigt vad de har gjort.
Nej.
Men de har hållit på och smsat.
Nej, men antagligen så tycker ju inte den här killen eller tjejen att det är ett problem.
Nej.
Att de här andra två har hållit på. Och om de tjejen som mejlar in tycker det, så har ju hon all rätt till de känslorna. Men jag tycker nog att då kan hon bara fortsätta ta kanske mer aktivt avstånd från den här vännen ifall hon tycker att det känns väldigt jobbigt. Finns det tillfälle att det kommer på tal? Absolut, kan du ju säga att hur tänker du kring det här? Jag tycker nämligen att det känns lite konstigt eller märkvärdigt. Bla 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 bla.
Mm.
Kanske skulle det också kännas lättare den dagen som personen som mejlar in skaffar en ny partner.
Mm.
Eller någon annan som den får känslor för att då kanske det känns i alla fall som att det, eller
men det är väl en naturlig del av att så här, gå vidare typ.
Lättare att så här, komma över sina ex, eller inte komma över, hoppas att man gjort tidigare, men lättare att kanske umgås med eller sitt ex, eller det blir, alltså exen blir inte lika känsliga.
Nej.
Tror jag, när man har
om man verkligen har gått med vidare med andra typ.
Mm.
Men hörni, det var allting för den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa torsdag.
Det stämmer.
Mm. Puss och kram skumman, och ha en fin sommar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.